Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller ett knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Det var i princip 2012 då allt som gick fel, kunde gå fel, i princip gick fel.
Osannolikt på alla sätt och vis. Men för 11 år sedan fick en arbetargrabb från Boden, vars pappa jobbade på bryggeri och mamman var hemmafru och telefonist, Sveriges mest uppburna och ärofyllda uppdrag. Det som ständig sekreterare för Svenska Akademin. Peter Englund hade då varit en del av svensk kulturs finaste institution sedan början av 2000-talet, och det blev 6 år på posten.
Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro. Thank you.
Peter Englund efterträddes av Sara Danius 2015 och ett par år senare briserade den stora krisen i akademin kring kulturprofilen Jean-Claude Arnault som bland annat fick till följd att Englund lämnade arbetet i akademin. Sen förra året är han dock tillbaka, och hur det nu står till i lokalerna på Börshuset i Gamla stan, ja, det ska diskuteras i Värvet avsnitt 430, men också om att skriva. Peter Englund är aktuell med sin första true crime-bok Söndagsvägen, berättelsen om ett mord. Och om varför han, en historiker, överhuvudtaget skriver böcker och resan det inneburit. Men vi börjar någon helt annanstans. Här är Peter Englund. Jag undrar ju lite grann hur det står till.
Jo, sommaren har just avslutats. Sådär, och idag så följde jag barnen till skolan. Mm. Och de var taggade och glada. Och det är alltid jävligt tacksamt när det är så. Man inte behöver dra iväg dem med hugg och slag och hot. Mm. Och jag själv ser väldigt mycket fram emot hösten. Får sätta igång och jobba igen.
Mm. Jag tänkte ändå att vi skulle börja, och det var ju fint att du tog upp det här med dina barn. För att jag har funderat lite på sistone hur man får sina ungar intresserade av historia. Jag var själv ingen bra elev i skolan. Liksom. Mm. Jag kanske hade lite otur med lärare och sådär. Men har du någon tanke om hur man får sina barn sporrade att intressera sig för historia?
Det är ju det här vanliga dilemmat. Alltså, du leder hästen till vatten, men du kan inte tvinga den att dricka. Jag tror att man måste invänta två saker. Det ena är att befinna sig på en plats där helt plötsligt barnet kommer med frågor.
Mm.
Och liksom, vad är det här? Jag var på Öland här i sommar, och då är man ju på Borgholms slott. Och då blir den här frågan, men vad är det här? Och var och hur och var, varför och vilket? Alltså det blir naturliga frågor. Sen har jag då givetvis som historiker en tendens att bli lite doserande. Och det måste man ju undvika. Jag tror att det fungerar alltid bäst just vad det gäller barn, och särskilt ens egna barn. Det är att man måste invänta deras nyfikenhet.
Mm.
Det går inte liksom att ta allt det här. Jag tycker det är jättespännande, och så liksom att trycker man ner hela 1600-talet som en jävla tårta i ansiktet på dem. Utan man måste lite grann invänta deras frågor. Och de frågorna brukar oftast dyka upp på ett naturligt sätt när man står på en plats eller inför ett föremål. En runsten eller något sånt där. Alltså, för barn är ju naturligt nyfikna. Men de behöver någonting att liksom dra igång den här nyfikenheten på.
Mm.
Och det är inte, bästa formen är inte föreläsningar. Ibland så kan det ju vara så att de får se saker på tv eller någonting. Men de behöver någonting. Nyfikna är de av naturen, men de behöver någonting att bli nyfikna på.
Jag känner mig så jävla valhänt då när man står vid en skeppsättning och så kommer en fråga. Så bara, ja, vänta ett ögonblick här nu, bara ska pappa kolla Wikipedia vad en skeppsättning är. Det blir liksom, det svänger inte riktigt.
Nej, det är sant. Det är väl sant. Men jag tror att man får väl inte ha för stora krav på sig själv. Igen, man får invänta frågorna och sånt där. Och ibland kan det vara så att man så att säga att det växer någonting där. Och sen kan man använda det till att klättra vidare lite grann. Nu kan vi kika på det här, och så kan vi kika på det här, och så kan vi återkomma till detta.
Mm.
Jag tror att det är alldeles för höga krav på sig själv att man har en färdig föreläsning där klar. Varenda gång som man går ut i skogen sådär.
Mm.
Utan jag tror att frågorna finns, och sen så kan man försöka spinna vidare på dem. Allting måste inte ske på en gång.
Men du har aldrig funderat på att skriva för barn?
Nej, det har jag nog aldrig gjort faktiskt. Och ibland så kan jag tänka mig till och med att jag har lite grann varit för lite pressat på dem, de här sakerna. De vet ju vad jag håller på med. Jag skriver om, vad de säger, gamla tider och så. Men för mig är det en poäng det här att inte dra dem liksom i näsan in i det här, utan att jag vill invänta att de själva blir intresserade.
Mm.
Och mina tre äldsta, ingen av dem kommer att bli historiker, tror jag. Och det är ju gott så.
Har du inte facit i hand där? De måste väl vara närmare...
Det är alltså 30, ja.
Ja.
Jo, nej, jag tror ingen av dem kommer... En är fortfarande... The jury is still out. Sådär. Okay. Men jag tror inte att det blir en historiker av henne.
Mm.
Det blir möjligen en sociolog eller en kriminolog eller något sånt där, men inte historiker. Men det är ju egentligen, det handlar ju mer bara om att också egentligen att du ska bejaka den här nyfikenheten, och sen vad objektet blir är ju en annan sak.
Mm.
Det var ju inte fullständigt helt och 100% givet att jag skulle bli historiker. Det som det handlar om igen där, apropå det här med barnen, att invänta deras nyfikenhet. Det är nyfikenhet som får barnen att växa, brukar jag säga. Och att också den sen, så att säga, hela tiden får hållas vid liv. Sen kommer den hela tiden hitta nya objekt. Så är det ju med ett barn som springer omkring och tycker att allt, och jag menar verkligen allt, är intressant. Och det är ju det som kan vara så förbannat smittande och stimulerande att vara med ett barn. Mm. För de ser alla de här sakerna, men titta här, är vilken sten. Eller har du sett baksidan på den här hästen? När man tittar på den här vinkeln så ser det faktiskt ut som något annat än någonting. Att de har det här fullständigt öppna sinnet som de har, tycker jag är jäkligt stimulerande. De är helt öppna, de är inte låsta vid någonting. De blir nyfikna på allt.
Hade du liksom böcker eller filmer som sparade ditt intresse när du var barn?
Det tror jag nog. Alltså, det finns ju, jag tror alla som har försvunnit in i något, så finns det någonstans där på vägen, så finns det en bra lärare. Mm. Så är det. Och jag hade en väldigt bra historielärare där i gymnasiet som heter Ivan Åkerlund. Han hjälpte mig in på den vägen. Där var min mobil, jag ska stänga av den. Men sen tror jag också att det var just att jag... Till exempel att jag hade såna här olika upplevelser. När jag var väl, vad kan jag ha varit? 7-8 år och sånt där. Så då åkte min familj. Vi åkte på det enda utlandsresa vi någonsin gjorde.
Okay.
Mm. Min pappa gillade inte att resa sådär. Men vi tog bilen och åkte runt i Norge. Och det här var ju mindre än 20 år efter kriget hade slutat. Och jag blev väldigt sporrad av att se alla lämningarna som fortfarande fanns kvar. Alltså i de här norska fjordarna låg fortfarande skeppsvrak. Sådär. Mm. Och stannade man för att pinka vid vägen så kunde man snubbla över liksom krigsmaterial som låg där. Vi övernattade en gång i en nedbränd by som inte hade byggts upp. Och allt det där var ju för mig då, just det nyfikna barnet, det drog ju igång mig oerhört mycket.
När var det här? Mitten på 60-talet?
64, typ. 64, 65 någon gång. Mm. Så där fick mitt... Det fäste vid det där. Och så samtidigt hade du det här faktum att jag uppvuxen då i Boden, då, den här militärstaden. Mm. Där alla de här ljuden och... man fick se helikopterna som flög över och flygplanen och small och brakar och allt sånt där. Att den där kombinationen blev nog fungerande och äggande på mig då. Att jag förstod att här, det fanns något större sammanhang att förstå.
Så jag får ta ungarna till Normandie helt enkelt?
Det kan funka. Det tror jag definitivt kan funka faktiskt.
Vad gjorde den här Ivan Åkerlund med dig då? Eller för dig?
Nej, jag tror att det handlar om någon som dels var en bra pedagog och kunde berätta så här var det. Men sen också hade den här möjligheten, eller hade den här förmågan att svara på, apropå det här jag sa, vad man gör med ens barn när de står inför en runsten eller en skeppsgrav och sånt där. Han hade förmågan liksom att svara på det. Mm. Han såg att jag var intresserad och ville fördjupa och sånt där, så han gav mig fördjupningsuppgifter och gav mig böcker och sånt där. Och det var ju just det där att knuffas i den där riktningen, att det uppstår någon slags vakuum i en själv. Man upptäcker att, men det här vet jag ingenting om. Och då har man någon där som upptäcker det, som ser det, som är beredd att stimulera en.
Mm. Ja, vad fint.
Och sen tror jag det spelar roll också, i och med att jag kommer från ett icke-akademiskt hem. Så jag var ett hem med väldigt lite böcker och så. Och att jag också väldigt tidigt upptäckte då biblioteket, att där fanns ju allt, om man bara ville. Så att igen det här, att få den här möjligheten att löpa efter sin vittring där, att springa efter sin egen nyfikenhet och undersöka saker, just på det här väldigt öppna och lite korkade viset som barn gör.
Men vad var det som gällde om man inte var bokmal i Boden? Var det liksom bandy eller?
Ja, alltså grovt sett så är det väl liksom, det fanns väl idrotten och böckerna. Mm. Idrotten, böckerna och spriten ungefär. Det var väl så alternativen såg ut. Mm.
Och du var ingen vidare atlet eller?
Nej, inte riktigt. Alltså jag var ingen kassatlet. Jag var med i någon sån här stafettlag. Och jag tränade ishockey väldigt kort. Under en väldigt kort period. Och var inne i slalom också.
Okay.
Mm. För min familj, alla åkte slalom i min familj. Men sen var det så att min yngre bror, som är 2 år yngre än mig, som är Mats heter han. Han blev mycket bättre än mig i slalom. Han blev så småningom riktigt bra. Han kom upp i SM-nivå. Tävlade parallellslalom mot Stig Strand och sådär. Mm. Men jag hängde inte riktigt med. Jag tror också det där ändå upplevs att han var så mycket bättre än vad jag var. Alltså då blev det väl, ja nej, jag tror jag skiter i det här. Mm. Det var inte det som lockade.
Alltså jag fick ju en insikt då när jag läste på om dig, hur mycket kunskap som ryms i en historiker. Alltså att det är ju flora, fauna, politik, geografi, antropologi, religion, medicin, ja, ekonomi, ja, liksom det är allting.
Ja. Men det var det som gjorde, för det var inte givet att det heller var historia jag skulle plugga när jag hamnade på universitetet. Jag hamnade på universitetet var ju också lite grann en sinkadus. Det var min tjej. Min dåvarande flickvän som så småningom blev min hustru och barn till mina mor till mina 3 äldsta barn. Hon fick jobb i Uppsala och jag hakade på och började läsa faktiskt arkeologi först. Och jag var ju öppen för att läsa en hel del. Jag läste teoretisk filosofi och idéhistoria och sånt där. Men när jag började läsa historia då hade jag verkligen upplevelsen att hitta hem. Mm. Och det handlade om väldigt mycket om att det var ett så jävla stort ämne. Mm. Alltså att allt mänskligt i princip fick plats i detta. Man kunde skriva om väldigt många olika saker. Man kunde läsa om väldigt många olika saker inom ramen för detta enda ämne. Och den där bredden i det här ämnet, det lockade mig och det lockar mig fortfarande. Det finns nästan inget mänskligt som är främmande då för en historiker.
Känner du själv att du har några vita fält på kunskapskartan så att säga?
Det har jag nog helt bestämt. Men en sak som jag skulle ha velat läsa mycket mer. Jag skulle ha velat läsa arkitekturhistoria. Jag är väldigt intresserad av hus, men det är helt arkitektur, men det är helt amatörmässigt på något sätt. Mm. Det är också vissa världsdelar har jag också en sån här mer vag bild av. Så där. Det är också.
Är det Oceanien du tänker på?
Ja, framför jag är faktiskt. Australien och Nya Zeeland, sådär, hela detta gigantiska som är kring Java och sånt där, de där delarna. Bitar av Indiens historia är också rätt vaga för mig. Kinas historia kan ha betydligt bättre då. Så att det där är ju, jag tror att det är omöjligt att säga att jag kan allt.
Nej, men det förstår jag. Men
utan det finns, istället finns det för mig finns det en väldig lockelse. Nu skriver jag inte så mycket sånt där, men jag har skrivit essäer och jag har skrivit recensioner och sånt där. Och det har jag alltid tyckt varit jättekul, för att då har jag oftast kunnat gå i riktning mot min egen okunskap. Mm. Alltså, det där vet jag ingenting om. Vill du skriva om den här boken? Definitivt, för det vet jag ingenting om. Att man lär sig genom att läsa och skriva och så. Så att den drivkraften, och det handlar igen om nyfikenhet, att den finns kvar. Att man aldrig når den här platån på något sätt. Man säger, jag kan det här. Och nu är jag nöjd.
Jag funderar lite grann på det här med liksom populär, alltså historien i populärkulturen, om man säger så. Och då funderar jag lite grann. Jag har ju hört dig såga Pearl Harbor till exempel, som jag har sett med barnen, som de tyckte var en toppenfilm såklart. Mm. Men vilka, om vi liksom hyllar istället, vilka filmer tycker du är adekvata skildringar av historien?
Oj, vad svårt. Ja, det finns ju, det går ju. 9 av 10 är ju inte så där jättemycket att ha, om man säger så. Men om vi kan ta en som jag har sett precis alldeles nyligt.
Får jag gissa?
Ja.
Dunkirk?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Du gissar fel. Mm. Det var en vild gissning. Nej, jag har faktiskt inte sett den. Jo, jag har sett den här nyinspelningen av Väinö Linnas Tunte Martun Sotilas, okänd soldat.
Just det.
Som går på HBO eller Netflix. Och det måste jag säga att jag tyckte den var kolossalt bra. Mm. Och det handlar om att allt ifrån att man känner att man får det tekniska rätt. Och till att jag tycker att när de har gjort det, har de för första gången fått med hur komplex den där romanen är. Alltså det har ju väldigt många olika personer. Det finns väldigt många olika lager. i den. Och hur människor också reagerar på väldigt olika sätt. Alltså just, det är ju det som är det fantastiska med den här serieformen. Man får ju tid att bygga upp de här karaktärerna. Man får tid att komplicera en del av typen av de här relationerna också. Så att den, jag tycker den gör romanen väldigt rättvisa. Och då var det ändå den här, det gjordes en filmatisering 54, jag tror det är fjärde filmatisering. 1954 så gjordes en filmatisering av Line och den var väldigt bra.
Den var svartvit, va?
Den var svartvit.
Jag tror min farsa tvingade mig att se den.
Den, ja, det gjorde han rätt i, tycker jag.
Ja, för jag tror, jag minns det som att jag grät floder, jag var väl 13 kanske.
Ja, men den är också väldigt bra. Därför att den har någonting som finns i boken. Alltså nämligen humorn. Mm. Och saken är den att de som är med i den här versionen från 54, många av dem var ju veteraner själva. Och de visste ju också så att säga hur det var, men också hur det var i så meningen att, jag menar, folk gick omkring och skrattade åt saker. Mm. Ibland ett bitterskratt, men skrattade ändå. Att det är ett sätt många gånger att överleva. En väldigt svart humor. Men sen när det här gjordes en ny inspelning av Okänd soldat på 80-talet, tror jag, någon gång det kom igen. Så då hade liksom det här, då hade det förflutna börjat sakraliseras. Alltså att just det här, man kan ju inte hålla på att skratta. Det får inte vara såna här roliga scener mitt i det här, för folk håller ju faktiskt på att dö här. Mm. I stora mängder till och med. Och den här sakraliseringen som är liksom en pågående rörelse när vi betraktar det förflutna, särskilt när vi betraktar såna här förfärliga ting som då, det här handlar om andra världskriget. Det gör att moment faller bort. Och de som spelade in den här svartvida filmen 54, de kunde skratta, för de hade själva varit med. Mm. Så det var okej. Okay. Men skrattet är tillbaka i den här filmen då, i den här serien. Humorn är tillbaka, men på ett bra sätt, för att den hela tiden balanseras upp mot det förfärliga. Som det är också i verkligheten. Det kan du fasen mig fråga liksom ambulanspersonal eller polisen och sånt där. Att många gånger så är det en viss typ av svart humor man måste ha för att överleva. Mm. Så den tycker jag är väldigt bra i det rent tekniska. Om man säger så här att man får se för första... Om du går och tittar på någon sån amerikansk film eller någonting, då utspelas alla såna här strider. De utspelas på ungefär 50 meters håll hela tiden. Det är ju för att det ska vara tydligt att se. Medans i den här nyfilmatiserande avstånden är alltid de korrekta. Det är åtminstone 300 meter till någon, när du håller på att skjuta ihjäl någon eller sånt där, i bästa fall. Så att alla de här liksom dramaturgiska förenklingarna du ofta får, inte minst i amerikanska tv-serier och filmer, de är borta då. Det gör vissa saker blir svårare att förstå, men man fattar också att det är så här det var.
Mm. Har du fler exempel?
Jag tyckte till exempel att den här filmatiseringen som handlar om den här mordattentatet mot Hitler, vad heter den? Valkyria. Den tyckte jag var bra.
Okay.
Och jag tycker också, jag är väldigt kluven inför den här undergången. Mm. Faktiskt. Först när jag såg den tyckte jag inte om den. Just av det skälet att det var typiskt att de inte kunde berätta sig vilken typ av film det var. Alltså den växlade hela tiden berättarperspektiv. Men, och jag kände dåligt, jag var lite mer liksom, då undervisade jag på Dramatiska institutet, jag var professor där, så då var jag nog lite mer sådär, ja men så här kan man inte göra, man kan inte blanda så här, ni måste bestämma er för vilket berättarperspektiv ni ska ha. Men sen när jag sett om den, jag såg om den för ett par år sedan, och då såg jag, nej men den ger nog en rätt bra bild ändå av vad detta var.
Jag känner ju bara till den från det där mimet.
Ja, det är ju lysande.
Ja, verkligen.
Åh, jag älskar det. Jag har det som ett ambition. Jag ska förr eller senare ska jag göra en sån själv. Det finns ju såna generatorer du kan lägga in den.
Mm, vad kommer din meme handla om?
Ja, det är det. Jag har inte hittat någon som är nog bra. Jag älskar det.
Ja.
Det finns, jag har till och med lyckats hitta på en sån här sajt där de bästa var samlade bara. Mm.
Du har ju skrivit en och annan bok. Du måste ju ha, nu vet jag förvisso att du faktiskt har skrivit manus en gång, va? Mm. Alltså i alla fall som då har kommit ut. Men du måste ju ha suttit i otaliga möten om dina egna böcker liksom, och filmatiseringar och tv-serier.
Ja, jag har varit inblandad i rätt många sådana här projekt. Och även skrivit grejer och sånt där som inte har blivit av och så. Och jag tycker att det här är väldigt svårt. Mm. Det är väldigt svårt att göra riktigt bra. Det är det. Och av olika skäl. Men sen är det lite grann också, samtidigt om du skriver ett filmmanus, så då är det ju så att då du producerar råmaterial för någon annan. Mm. Och då måste faktiskt finna dig att en väldigt massa människor är inne och river och sliter och sådär. Så kommer det alltid vara. Så att jag har känt mer och mer att okej, man kanske ska backa lite grann. Alltså det har varit ett par vändor har varit framme folk och nosat på min allra första bok på Tava. Mm. Som jag själv betraktar som fullkomligt omöjlig att spela i. Det går inte att göra någon film av den. Också därför att det finns ju ingen intrig i det, utan det är bara en väldig massa människor som springer kors och tvärs. Och en väldig massa rök och så. Och jag vet en person som ville, den första som var framme och ville filma den där. Då sa jag, nej, jag tror inte att det går. Ja, om du har en budget på 2 miljarder eller något sånt där. Det var också då Lars Molin, fortfarande ledaren, sa att jo, men han trodde han hade kommit med ett tips. Då fanns det fortfarande polackerna hade fortfarande ett kavalleriregemente med 1000 man eller sånt där. Liksom passa på medan de här fortfarande finns, och så hyr man in dem och sånt där. Så det var olika idéer. Och jag hade en idé, jag sa att jag tror inte att det går. Ja, om man har 2 miljarder i budget, det går inte att spela in någon film annars. Och jag tror knappt det går annars heller. Men, sa jag har en idé hur man skulle kunna göra. Och det spelades in på 60-talet, så spelade Peter Watkins in en film som just byggde på en bok om ett slag på 1700-talet som heter Culloden. Det sista slaget på brittisk mark. Och han gjorde en sån här en film som var ungefär väldigt inspirerad, för då pågick Vietnamkriget. Var inspirerad av, så att säga, reportage under Vietnamkriget. För då hade du alltså reportrar där. Eller hade du en historiker där som sen skrev historia om det. Oj, nu måste vi flytta på oss, för nu kommer de här. Alltså mycket subjektiv kamera, oj, nu ryker det, vi måste springa och gömma oss och sånt där. Och det låter helt fnoskigt, men det funkar faktiskt. Och sen hade de olika knep. Till exempel att de filmade alltid konsekvent med låg kamera upp mot höjdsträckningar. Så man behövde inte se att de hade typ bara 50 pers som sprang fram och tillbaka. Mm. Och jag visade den där, vi lyckades få tag på den där och gick till det här arkivet för ljud och bild, och så sa jag, men så här skulle man kunna göra. Och den här personen då tittade på den och sa, ja, men det här är inte film.
Mm. Okej.
Okay. Så ja, visst, det går att göra sådana där saker, men det är jäkligt svårt.
Mm. Men så liksom nu med Söndagsvägen till exempel, inga sådana diskussioner om det?
Jo, den är... Det är väl på gång. Det finns ett produktionsbolag som har köpt in den.
Ja, vad spännande.
Ja, och det är en del av det. Det var en sån här diskussion först, och jag förstår liksom bägge gick till det här mötet med en viss bävan då, sådär. För han från produktionsbolaget, han var väldigt tydlig med på en gång vad han inte ville göra. Det vill säga, han ville inte göra, du vet, när jag står där och går omkring och förklarar. Och så lägger man in lite spelade bilder och så lite dokumentära bilder. Utan de vill då göra en... Man har en spelfilm som bygger på det. Det är en miniserie som det är tänkt, om jag förstått rätt. Och där jag inte kliver omkring i kavaj och kravatt och förklarar saker. Mm. Och det kände jag, det var precis det jag inte heller ville göra. Mm. Så det var ett väldigt lyckat möte. Så jag sa, jättebra, fine. Jag vill inte ha... Jag kan möjligen, om ni har några frågor så kan jag stötta i manusarbetet. Men det här att det är också någon annan som skriver manus eller allt sånt där. Jag vill inte bli inblandad på något vis. Det tycker jag är det behagligaste sättet.
Ja. Så 2022 kanske, eller?
Ja, var det var. Jag har sett någon inspelningsplan. Vi får ju se om det faktiskt blir av. Det har jag ju lärt mig efter ett antal år. Alltså, det är ju 9 av 10, 95 av 100 sådana här projekt blir ju aldrig av. Nej. Men vi får se.
Mm. Jag vet inte om jag måste dra det till liksom Svenska Akademin, men, ja, men din resa är ju lite osannolik på något sätt, är den inte det? Att du liksom, ja, arbetargrabb från Boden som liksom halkar in i det akademiska nästan på ett bananskal utan egentligen större kanske ambitioner ens.
Nej.
Och sen blir liksom, råkar skriva en kioskväntare,
ja,
och resten är historia på något sätt.
Mm.
Vad tänker du om det själv? Liksom?
Ja, alltså jag tänker att det är ju inte på något vis den mest sannolika livsbanan. Också utifrån om jag vid ett visst tidpunkt skulle planera den eller skissa den sådär. Så, om jag skulle ha sagt när jag var 10 år, vill du bli nu 10? Jag vill bli ständig sekreterare i Svenska Akademien. Så då skulle nog min lärare klappa mig. Överseende på huvudet sådär. Nej, det, men alltså det är ju alldeles sant. Och jag ser själv att det är ju... Det är på många vis osannolik bana. Jag vet att när Sara Danielsson hade efterträtt mig på, som ständig sekreterare där, så sa hon då, såg jag någon intervju då, så här att jag är första kvinnan på den här posten. Men det är ju, man ska inte se det som så. Just för att Peter var ju första arbetarklassgrabben på den här posten. Så här, och då tänkte jag, jaha, ja det är ju det jag är då. Mm. men att jag tror aldrig att jag har... stått med de där olika komponenterna och vägt dem mot varandra så här, liksom, vad har jag för bakgrund, vad ger det mig för fördelar, vad ger det mig för nackdelar, utan det är väldigt mycket att bara livet har bara hänt. Jag tror inte på planering, jag tror inte på karriärer, alltså om man har en sån här planering, jag tänkte att jag ska göra det här och sen ska jag göra det här och sen ska jag göra det här och sen ska jag göra det här, alltså det är nackdelen med det. Det är, dels brukar det sällan realiseras. Utan många gånger så utför man den där typen av planeringar. Jag tänkte göra det här de här närmsta åren och sen ska jag göra det och sånt där. Jag tror att det är många gånger, det är något man gör bara för att lugna sig själv. Det är liksom av rent psykologiska skäl. Man projicerar någon slags förutsägbarhet som egentligen inte finns i livet.
Nej, fast det är ju ändå det här med liksom magiskt tänkande som väl har varit ett begrepp i alla fall 15-20 år. Liksom. Mm. Det har ju en funktion för att du ger dig själv en riktning.
Ja, jo då, visst, man kan ge sig själv en riktning, det är det. Men sen, och det kan nog spela roll. Men om den där planeringen blir för fast, om man har sagt att det är här jag ska bli, för det har jag nog aldrig haft det där att jag ska bli det här, utan det är mer jag kan liksom se nu att jag blev det här, för jag tror att problemet om du har en sån här oerhört fast planering, det är det att då kan du inte liksom springa på de bollarna som då och då livet slår dig. Mm. Därför då, nej, jag kan inte göra det, för nu har jag det, nu måste jag göra det. Och det kanske en del av det som har hänt mig, det är just att det har dykt, det har slagits in bollar där lite grann från kanten, och jag har haft en sån situation så jag kunnat springa på dem bara. Mm. Jag tror inte ens att det har varit så att det har varit planerat för det ens, utan det är väl delvis också slump. Att det var möjligt för mig när jag sökte aldrig forskarutbildning till historia, utan jag fick förslag. De tyckte att skulle inte överväga att doktorera, så här. Ja, okej, kan jag. Jag har ju inget annat vettigt för mig, så kan jag göra det. Eller när jag liksom fick erbjudande att börja skriva först för Expressen och sen för DN och så där, att ja, men okej, det kan jag göra. För mitt liv var så pass öppet, och det har nog alltid varit det. Jag har aldrig haft en planering som har sträckt sig längre än ett par år. Mm. Och det har inte varit så att mitt stora mål i livet är att hitta en fast tjänst och sen ska jag stanna där.
Vad är ditt stora mål i livet då, undrar jag?
Ja, det är 10 000 kronors frågan. Nej, jag har på något sätt har nämnt en upplevelse jag hade på universitetet en gång. Jag hade kommit en bit med doktorsavhandlingen och sådär. Och det är ju jävligt svårt många gånger att bita sig fast på universitetet. För det handlar verkligen om det. Att bita sig fast. Vicka sig till någon tjänst så småningom efter 20 år. Och då gick jag in där. Jag kom tidigt till universitetet där. Till institutionen, och gick in där genom dörrarna in i hissen med min lilla portfölj där. Och jag brukar tänka sådär att om jag bara sköter mig här. Om jag håller mig så att säga väl med rätt personer. Om jag är duktig, sliter hårt och sådär, då kommer jag kanske kunna stanna i det här huset resten av livet. Och det var en tanke som länge hade varit ett mål för mig. Mm. Men då hade jag den upplevelsen att istället så gick det en sån här litet stråk av rädsla genom mig. Men är det det du vill? Vill jag sitta i det här huset resten av livet tills jag blir pensionerad? Nej, det vill jag inte. Mm. Och då började jag lite grann leta mig ut, pröva andra saker och sånt där. Därför att jag kände att det var inte givet att detta att finnas på en enda plats. Att för mig har... När jag har ställts inför val, om jag fått välja mellan det som har gett mest frihet eller det som har gett mest pengar, så har jag kunnat välja det som har gett mest frihet.
Mm. Men det här
är... Och ibland så har friheten gett mig pengar. Så herregud, ibland har jag fått både och.
Du svarade inte på frågan dock. Mm. Vad det stora målet är?
Vad det stora målet är nu?
Ja, i livet sa du ju själv.
Ja, jag tror nog att om jag haft en... Jag menar, svara indirekt nog ändå. Att om jag haft en vägledande princip, så har det varit den att jag försöker välja så att jag är fri, alltså rent yrkesmässigt. Mm. Att inte ge mig in i positioner eller arbeten något där som innebär att ja, okej, då sitter jag här i 20 år. Utan göra saker som är på olika sätt tidsbegränsade. När jag har haft arbeten, fasta arbeten, så har det varit när jag var professor på DI, så var det sagt då, ja, 5 eller 6 år. Mm. Sen när jag blev ständig sekreterare, så var det också väldigt uttalat från första början. 5 eller 6 år.
Samtidigt så har du ju haft nästan som ett credo att du inte gillar förändring.
Det där stämmer. Men det där handlar liksom om två olika delar av livet. Alltså just vad det gäller yrkeslivet har jag aldrig haft problem med förändring.
Okay. Mm.
Där har jag alltid kunnat bryta upp och gå och aldrig sett mig om. Mm. Och aldrig ångrat mig på något sätt. Medan däremot i det privata livet, så här, där vill jag att saker och ting ska alltid vara sig lika. Och de där balanserar ju mot varandra. Jag tror att om du är en människa som rent yrkesmässigt eftersträvar frihet, så att säga, då måste du givetvis balansera det med någon slags stabilitet i dig själv och i det liv du lever. Mm. Så att de där, det låter paradoxalt, men de hänger ihop. Mm, alltså min egen brist, eller min egen avsky för förändring i det lilla. De balanserar också den här liksom den ständiga rörelsen som finns i det stora.
Får jag hämta kaffe?
Du får hämta kaffe.
Tack. Förlåt.
Jag blev så fruktansvärt sugen.
Du, din stackare.
Jag
sa ju det. Din stackare.
Jag kommer inte kunna låta bli. Jag hörde hur den slog av. För jag har nog sagt det väldigt mycket slentrianmässigt, att det är en beroende personlighet. Men jag är inte säker på att det är...
Jag vet inte om det finns evidens för att det faktiskt finns människor som har större benägenhet till beroende än andra.
Jag vet inte, jag tror det, men det blir liksom, du talar om evidens, jag talar om anekdotisk bevisföring då. Sådär. Jag, i min släkt så där hemma i Norrbotten på min pappas sida, så fanns det ett antal alkoholister. Och jag vet också när jag växte upp där i Boden, eller rätt sagt man gick på gymnasiet och sånt där, att det gick att väldigt snabbt se, ursäkta, några personer, att de ligger i riskgruppen. Mm. Alltså de kommer mest troligt åka dit. Och att det, jag vet inte vad det är, någon slags biologisk liksom, sårbarhet, vad som helst. Det handlar inte om en karaktärsmässig sårbarhet, eller en karaktärsmässig svaghet. Men att det finns någonting, den upplevelsen jag har haft både från att se... alkoholister i släkten, och också se liksom människor som gick åt helvete för, som jag hade som kompisar när jag gick i gymnasiet, att det var någonting i dem. Mm. De valde inte det här.
Nej, just det.
Alltså just, utan att det här missbruket valde dem.
Mm.
Jag har ju sett båda delarna i mitt eget liv, alltså människor som jag känner, att de som tar sig ur det och de som går under. Och sen har jag ingen riktig förklaring till vad som skiljer dem åt. Men herregud, alltså jag gillar alkohol så där, men jag dricker på det här barbariska liksom norrbottniska viset, man super till en gång i halvåret.
Mm. Samtidigt så, jag menar, du beskrev i, jag tror det var 60 minuter med Erik Skylt, det gamla radiogeniet, hur du liksom renskriver anteckningar då efter middagarna på Gyllene Freden och är rätt lullig.
Då talar jag om den här liksom salongsberusningen.
Ah, okej.
Okay. Och det har jag upptäckt, och det tycker jag mer och mer om, alltså salongsberusning. För att det är ju sådär att man är ju lite berusad. Det går ner på de här rätta ställena bara. Alltså lite grann omdömet trubbas av lite grann. Man blir lite smartare, lite snyggare. Man pratar lite mer flytande på något sätt. Så salongsberusning, oh ja, det har jag inget emot.
Sådär. It grows on you.
Ja, det kan man göra. Det är så dags nu det. Men utan jag talar mer om det här sättet som liksom när man var ung, och som jag fortfarande kan tillämpa det här. Jag brukar säga om liksom att man liksom verkligen super till, och så vaknar man upp med helskägg och tatuering i Singapore en vecka senare. Mm. Alltså sådana grejer har jag gjort, och det kan jag fortfarande göra.
När var din senaste superfylla?
Ja, det var i våras.
Okej. Okay.
Ja, det var verkligen inte bra.
Så det var inte vackert.
Nej. Och jag blev verkligen arg på mig själv. Jag blev verkligen rasande på mig själv. Liksom, hur gammal är du? Nu får du fan sluta med det här. Men det är ju ingen som kommer till skada förutom mitt eget ego, om man säger så.
Det var understädade former?
Ja, eller? Ja, det är alltid understädade former.
Okay.
Det enda sättet som det kan ske. Alltså, man ska befinna sig bland vänner. Det ska vara lite tryggt. Sådär. Och faller man ur ramen så är det ingen som tar bilder på när lägger ut på Twitter.
Nej. Jag försökte hitta anledningen till att du faktiskt skrev Poltava, men jag kom aldrig... Jag kanske är dålig researcher, men jag hittade aldrig den.
Det har kommit ut en ny version av den där. En reviderad version av den där boken. Den har ju funnits i tryck nu i 30 år. Och där har jag skrivit ett efterord som handlar en hel del om det där, hur gick till att skriva, men också varför jag skrev den. Nej, jag tror att en del kan då handla om det där. Det jag pratade om, det här med den här nyfikenheten. Det här, åh, så roligt det här var. Och titta, det här fantastiska materialet. För jag hade snubblat över det materialet. Alltså de här karolinska krigarnas dagböcker och brev och sådana saker. Jag hade snubblat över dem när jag skrev min C-uppsats. Och jag tänkte att det här skulle man kanske kunna till och med göra en bok av. Och så bestämde jag att ja, men då gör jag det. Men en del av det var någon slags överlevnadsstrategi. För jag satt ju på universitetet och skrev min doktorsavhandling. Mm. Och det var extremt analytisk. Så där. Det handlade om politiskt tänkande, politiska ideologier under 1600-talet. Och då var det istället att den här boken, då ska jag göra någonting som var precis raka motsatsen. Bara rakt berättande. Mm. Först hände det, och sen hände det, och sen hände det, och sen hände det. Och då hade jag kommit i kontakt med det här materialet. De här dagböckerna. De med breven och så vidare, jag skrev den här uppsatsen. Och tänkte, ja men här kan man nog pröva att skriva en bok om. Sen tror jag också en del av, vilket jag gjorde då. Jag satte mig ner och så skrev den över en sommar. Jag visste hur många lediga veckor jag skulle ha. Och då tog jag dem och så hade jag en kalender. Och bara kryssade i, hade satt upp hur många sidor jag var tvungen att skriva varje dag. För att det skulle bli klart.
Okej, okay. För du visste hur många sidor den skulle bli då?
Ja, jag hade gjort en rätt bra plan.
Okej.
Okay. Så att, det här var ju min allra första bok.
Men vänta nu, när du gör en riktigt bra plan, betyder det då att du gör liksom, alltså, som man kanske ser ibland med manus och sådär, att man har post-it-lappar och vet vilka kapitel och liksom...
Post-it-lapps-grejen har jag använt sådär. Det har jag prövat, men det fungerar inte så bra för mig. Men i vissa lägen går det med post-it-lappar, men i regel så handlar det om att man skriver en plan. Och planen går ut på, man ska ju ha någon slags... Boken får bli ungefär så här stor. Och de här olika delarna, de här komponenterna ska bli ungefär så här stora.
Okay.
Och sen är det bara att räkna baklänges på något sätt. Men det som var det underbara med den här boken... Jag har aldrig skrivit något. Jag satt i vår lilla studentlägenhet en sommar, drog ner persiennerna bara när det blev för soligt. Och så skrev jag och skrev och skrev. Och det är det att den här planen jag hade gjort upp, jag hade klippt ut en liten del i en sån här almanacka och satt och kryssade dag för dag, vecka för vecka, hur många sidor jag skulle skriva. Av alla de planer som jag har gjort när jag har skrivit böcker, är det den som har hållit bäst.
Okej.
Okay. Jag har varit med om jag har skrivit böcker då de här planerna har fullständigt kollapsat. Och det har gått helt fel och sånt där. Och det är inte hållit och det blev för stort, det blev för litet och sånt där. Jag inte blev klar i tid och så. Men denna som jag skrev som en fullkomlig gröngöling, som inte visste hur någonting skulle gå, den planen, den höll.
Mm.
Men jag tror att en del av skälet till varför jag skrev den där, alltså varför jag skrev på tag, det handlar också om att jag började tvivla på om jag egentligen ville vara kvar på universitetet. Till och med började tvivla på om jag skulle slutföra den där avhandlingen. Och jag lämnade ju faktiskt universitetet där under en tid, under några år. Och jobbade på FRA, Försvarets radioanstalt. Så att lite grann att skriva den där boken, det var också ett sätt för att inför mig själv rättfärdiga... Det var ungefär de här frågorna, men varför har du läst så länge och så kommer ingenting av det? För om jag hade i alla fall någonting att peka på, då kunde jag säga, okej, det blev ingenting. Jag blev aldrig doktor och sådär. Men den här, jag skrev i alla fall den här. Att jag på något vis skulle kunna rättfärdiga inför mig själv och inför världen att min liksom akademiska karriär kanske inte blev så vidare mycket att hänga i julgranen.
Mm.
Så det fanns ett sånt, liksom ett slags kompensatoriskt eller defensivt moment. Jag skriver den här för att sen kunna peka på den och säga, det var därför. Jag gjorde i alla fall det här.
Mm.
Och, för jag var nog på sätt och vis på väg bort från universitet vid den tiden.
Mm. Och sen tog det ju minst sagt fart, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Och det var ju helt osannolikt. Och det var ännu en osannolikhet. Det var också otippat.
Jag hörde dig också i någon intervju. Kanske var Martin Wicklin. Så att du liksom lite grann pratar om tur.
Ja, det var det.
Fast... alltså, när människor pratar om tur så provocerar det mig alltid lite. Ja, jag tycker det. I alla fall om det är relaterat till en prestation. För jag menar, du gjorde ju någonting som kändes väldigt nytt.
Ja, jo det var det ju.
Och då tycker inte jag att man riktigt kan prata om tur. För att du gjorde liksom historia relevant för åtminstone 300 000 människor får vi anta. Eftersom det var någonting sånt som den sålde i.
Ja, alltså det ligger ju någonting i det, givetvis. Att det är ju inte bara tur, men man måste också ha tur, om man säger så. Alltså det var ju en sån här fråga som Napoleon brukade ställa när de skulle befordra såna här generaler och fältmarskalkar. Så där. Det var en standardfråga. Ja, han är skicklig, men har han tur?
Okej.
Okay. Så jag tror väl också att det handlar om såna där saker också, att du man ska stiga upp på scenen vid ett gott ögonblick. Vid ett lämpligt, lägligt ögonblick. Och då var det ju så att då skrevs det inte såna här böcker överhuvudtaget i Sverige. Då var det någonting helt nytt att skriva. Det kom kanske en, två böcker om året som var populärhistoria. Men det var ett väldigt, väldigt, väldigt tomt fält. Det var en väldigt, väldigt tom scen. Så det spelar ju givetvis roll. Så att det här, när du kliver upp på scenen, och det kan man ofta inte påverka så mycket själv. Förutsättningarna, kontexten, den kan du inte styra så mycket själv. Mm. Så den vill jag nog, om jag hade skrivit den boken 10 år senare så hade det inte alls blivit samma grej, tror jag. Eller 5 eller 10 år tidigare. På samma vis som jag säger att jag började på universitetet. Det var också ett sånt elit, osannolikheterna samlar sig. The terrible ifs accumulate. Att om jag hade kommit till universitetet 5 år tidigare, då var det väldigt mycket svårare att tänka fritt, så att säga. Det var en väldigt hård historiematerialistisk dominans där på universitetet. Och det tror jag inte hade passat mig. Inte för att jag inte var historiematerialist själv, men just därför att det var en väldigt mallad, sträng miljö. Vad du fick säga och inte fick säga, tänka och inte tänka och sånt där. Det var mycket hårdare då. Men jag kom till universitetet vid en tidpunkt då mycket av den gamla marxismen hade börjat lösas upp. Och det var helt plötsligt väldigt högt i tak. Det fanns kvar väldigt mycket om historiematerialismen, men folk började tänka nytt. Och att hamna i en sån miljö när allting var så där, började svaja de här strukturerna, det var jävligt roligt helt enkelt. Och det gav ju möjlighet för en att bara komma in och pröva saker. Tänka sig för att vara nyfiken på något sätt. Och sen hade jag kommit in 10 år senare. Då hade jag överhuvudtaget inte blivit insläppt. Därför att då var det jävligt svårt att komma in. Och då började man liksom avkräva folk forskningsplaner och sånt där. Hade jag kommit 10 år senare, då hade jag inte blivit insläppt. Mm. Hade jag kommit 10 år tidigare, då hade jag inte velat vara där. Så att det är också just det där att... Det är allting en fråga om timing på något sätt. Mm. Men timing kan du inte styra själv. Det är kanske det jag menar när jag pratar om tur. Mm. Timing är en annan sak.
Där någonstans så tog det ju liksom... Alltså helt plötsligt så blev du ju i någon mån en kändis.
Ja, i någon mån.
Ja, eller det blev du ju.
Ja, jag vet inte hur man mäter sånt, men ja.
Okay. Ja, och det, jag menar, nu var det väl lite över 30 va? Men ja, ändå, precis. Det måste ju ha varit omvälvande.
Nej, jag vet inte om det var så omvälvande. Det som var omvälvande, det var ju att det gav mig en väldig massa chanser att pröva på nya saker. Alltså till exempel att jag fick möjlighet att börja skriva för Expressen, att jag fick möjlighet att åka på olika typer av reportageresor och såna här saker. Jag gjorde till och med intervjuer med folk. Den möjligheten var, den var toppen. Också därför att jag fick lära mig att skriva mycket mer. Mm. Det får man ju inte göra på universitetet, alltså Expressen var lite grann det var mitt universitet. Mm. Mm. Alltså vad det gällde just att lära sig att skriva. Att uppskatta att skriva kort och så vidare. Så den där, och så kom det andra typer av erbjudanden att göra olika saker. Och som då inte hade kommit givetvis om jag hade bara varit liksom en glad amatörhistoriker som jobbade heltid på FRA.
Mm.
Så att för mig, omsatt direkt för mig, så handlade det om det där att jag fick en väldigt massa roliga erbjudanden.
Mm.
Men jag tror också, sen finns det en annan del av det, och det upplevde jag, det var nog där på något vis sent 80-tal, tidigt 90-tal, att jag upplevde att det var ett sånt där intresse för ens person, att man var framme och nosade på mig som person, och som jag uppfattade, och även liksom från såna där nästan damtidning och sånt där, men att jag uppfattade den processen handlade väldigt mycket om att se om jag svarade på det.
Mm.
Alltså om jag var beredd att säga, men kom hem till mig,
ja, just det.
Så ska jag laga en gryta, ska ni få träffa mina barn eller någonting. Men att den processen var också rätt så enkel. Alltså de var framme och nosade och jag var så här avvisande. För det finns inga hemma hos reportage hos mig och sånt där. Och jag har inte haft något problem att hålla dem där isär. Så att jag anade i det också hur det här lite grann går till. Alltså det finns ju ett kändiskap som handlar också om människor som blir kända för att de är kända.
Mm.
Och att där det då handlar om att du måste bjuda på dig själv. Och kom in här till mig. Detta är min andra fru. Men att det fanns någon slags mekanik i det där. Att de såg, de kände efter. Det kände jag, det var med om att det proberades lite grann. Se, hur svarar jag på det här? Och jag svarade på det där och då släppte de mig.
Mm.
Vilket jag upplevde som, ja, det är helt i sin ordning.
Du gick inte på Bindefeldtsfest här?
Nej, eller? Nej, jag tror aldrig jag har gått på några premiärer överhuvudtaget.
Och samtidigt så, jag menar, det berättade du ju väldigt öppenhjärtigt om i söndagsintervjun, liksom, att samtidigt som du då helt plötsligt var liksom on top of the world rent karriärmässigt och ett nyfunnet kändisskap, så var det ju kaos hemma.
Ja, gud ja.
Med liksom, ja, men jag antar att du gick, det var någon slags skilsmässa.
Ja, alltså, nu talar jag om det som skedde 93-94 sådär, och det var ju helt förfärligt. Det är väl lite grann också, en del av det är ju kanske konsekvenserna av att du har det här, att du har de här två liven.
Mm.
Där jag har då försökt hålla de här isär. Här har jag mitt yrkesliv, här är mitt yrkesjag, nu har jag den hatten på mig. Och att det är också, där har jag inget problem med de här förändringarna, allting som händer och så vidare. Och sen har jag då här mitt privata liv. Och det ska finnas några vattentäta skott däremellan. Men då kan det ju uppstå de här situationerna som jag har varit med om flera gånger. Alltså, det är givetvis så att om du håller de här sfärerna isär, då kan du ha en sfär där allting är whoopsie-daisy och allting är jättebra och man har stora framgångar, samtidigt som du är i den andra sfären, att allting kan vara liksom mörker och aska.
Mm.
Och det där kan vara en jävla påfrestning. Det har jag, de gånger jag har varit med om det, då har jag verkligen, alltså den här spänningen mellan de här två väldigt olika världarna då. Det är en värld där du har framgång och en värld där du har allt annat än. Bara spänningen mellan de där kan vara rätt förgörande i sig.
Mm. Ändå funderar jag liksom på varför du berättar det. För det talar ju lite emot liksom, hur du resonerar.
Ja, alltså, dels är det därför att jag har fått frågor om det. Och sen är det också att vissa saker där känner jag att det är, jag ljuger om jag låtsas som att allting har varit liksom, allt har varit tusselunk och rosa bomullsmoln. Sådär. Mm. Jag kan liksom inte samtidigt ge den bilden av mig själv. Jag kan ju försöka skydda, jag försöker nog skydda mitt privata liv. Sådär. Men jag kan samtidigt inte liksom ljuga. Jag kan inte säga att, ja, hur mår du nu då? Så säger jag, ja, jag mår jättebra.
Mm.
Så att den där gränsen mellan det här med det offentliga jaget, det arbetande jaget och det privata jaget, den är ju lite grann ändå semipermeabel, som man säger i,
ja, just det.
Kemin, det sipprar ju däremellan.
Mm. Och på sociala medier och sådär, då har ju ändå dina barn med på Instagram och så.
Ja, jo.
Har du haft bryderier kring det?
Nej, inte så mycket. De är ju med, det händer ju någon gång då och då, så här ibland. De är ju inte namngivna sådär, men det händer. Men jag försöker ha någon hyfsad bra linje där också. Att det inte blir för privat. Nu är det här gamla. Det ska vara personligt, men inte privat.
Just det. Mm. När du säger liksom att det har krisat på endera fronten, så antar jag liksom att hela den här jävla akademihärvan måste ju ha varit en sån kris alltså ett nästan trauma för dig eller?
Nej, det är väl det som är lite grann det intressanta, för jag vill prata, det var folk som pratade med mig, men hur mår du nu, hur klarar du av det här och sånt där, och jag förstod nästan inte vad de menade. Alltså det var ju en förfärlig sak rent yrkesmässigt. Men det är ju fortfarande så att liksom att akademin och allt som har med den att göra, det ligger ju framförallt, det ligger ju i min yrkessfär. Sen är det ju så att akademin som en institution är ju lite speciell. Detta att folk sitter ju där på livstid. Eller åtminstone när jag blev invald så var det ju bara ett sätt att komma ut ur akademin och dö. Med allt vad det innebär, så att det blir ju en väldigt stark familjekänsla ändå. Så att där kan det ju, när du får den där typen av institutioner som är lite hybrider då, det är å ena sidan så är jag där på grund av min yrkeskompetens. Och jag, så att säga, det jag gör där, det är att jag utövar min yrkeskompetens. Men sen samtidigt finns det de här formerna som gör att det blir liksom, det blir ändå på något vis semi-privat. Men så att det var ju en förfärlig sak det som hände med krisen. Det är tveklöst så. Jag tyckte det var en plåga. Men sen när jag väl hade fattat beslutet att träda ur, så kände jag att då kom ett stort lugn över mig.
Mm. Och nu är du tillbaka. Hur mår hon?
Hon mår bra, akademin skulle jag nog säga. Jag brukar säga att det är liksom ett tabubrott kan få två följder. Antingen så ser man att tabuet inte finns och sen så bör man inte respektera det längre. Eller också så blir tabuet, förbudet, ännu starkare av just erfarenheten av att tabuet är brutet. Och jag tror att den här krisen med allt vad det innebar har nog för samtliga som är kvar skapat en väldigt stark känsla av att så här får inte vara. Mm. Det får inte funka på det här viset. Det får aldrig mer återupprepas. Sen har det ju kommit en väldigt massa saker. Det har ju förändrats. Det var ju därför jag överhuvudtaget kunde gå tillbaka. Det har förändrats liksom utbyggningen av stadgarna. Det finns ett särskilt dokument för det. Det finns en arbetsbok hur man ska arbeta och sånt där. Det finns en väldigt massa nya personer invalda och så. Inte minst att vi har en hög jurist på plats och sånt där. Jag känner att det finns nästan var och en av de där olika sakerna. De här nya personer, hög jurist, vi har den här uttolkningen av stadgarna, arbetsboken. Var och en av dem skulle i sig, och då förutom erfarenheten, förutom den förfärliga, fasliga, allt nedbrytande erfarenheten som krisen innebar, som ju är liksom en spärr i sig, men det är ju ingen formell spärr. Men alla de här olika momenten är i sig så att de skulle kunna hindra en återupprepning. Mm. Och jag tror inte på att det går, med de här sakerna på plats så går det inte att återupprepa det som skedde.
Mm. När jag slog i läggen så att säga, försökte se om du har sagt någonting om Matilda Gustafssons bokklubben, men jag hittade ingenting. Vad tyckte du om den?
Jag tycker den är bra. Mm. Jag tycker den är bra. Jag läste den och jag tror inte att jag kunde hitta ett enda fel.
Nej.
Alltså något som jag kunde anmärka på. Där. Mm. Så det var någon sån här struntsak bara. Men jag tycker att den är bra. Och jag tycker att den skildring den ger av vad som skedde är den bästa jag har läst.
Mm. Alltså det stormar ju något så in i helvete. Läste du liksom tidningarna under den här perioden?
Alltså när jag var sen sekreterare, när vi valde in någon, så tillhörde det mitt standardprotokoll att jag sa till den här personen att om du har haft som vana att googla ditt eget namn, så kan det här vara ett väldigt bra tillfälle att sluta med det.
Mm.
Och jag har nog försökt hålla mig borta generellt sett. Jag är inte ens en googlar mig själv. Om man vill ha en någorlunda god nattsömn, så ska man liksom inte försöka snappa upp allt som sägs. Så att nej, jag följde inte med. Jag följde inte med allting väldigt, väldigt noga. Men det är också så, därför att jag följde ju med det som hände internt.
Mm.
Och många gånger, det man kunde läsa i tidningarna, det var ju liksom spekulationer, det var ju bara skuggor. Mm. Bleka skuggor av vad som pågick. Så att det var ju någonting som jag inte kände att jag behövde heller tidningarna för att förstå.
Mm.
Av lätt insedda skäl, i och med att jag visste ju vad som pågick.
Det märker man ju, alltså nu lyssnade jag igenom massa reportage från den tiden i radio och sådär. Och det är ju en väldigt stor frustration eftersom alla bara gissade under en väldigt lång period.
Ja, eller hur? På FRA då sa man sådär att ja, de som snackar, de vet inte. De som vet, de snackar inte. Och det blev lite grann så där.
Planning for your next trip? elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Du har ju förlorat ett par kollegor. Alltså, hur minns du Kristina Lund till exempel?
Ja, oh ja. Nej, henne kan jag verkligen sakna. Vi satt väldigt ofta bredvid, eller jag satt mig ofta liksom, om jag hade en chans satt jag mig bredvid Kristina på fredagen. Och för att hon var ju sån jävla berättare. Och mycket handlar om hennes eget liv. Och det är ju en sån förlust att inte, hennes fulla biografi kommer aldrig skrivas. Och allt hon berättar om sina olika äktenskap och psykoanalys. hur hon stal skol till Martina på ett känt varuhus i Stockholm och såna här saker. Alltså det är högt och lågt och hött och mött. Och hennes olika kärlekar och sånt där. Det var underbart att lyssna på. För att just det, för hon var så jävla rolig. Och hon råkade alltid mest illa ut själv i alla de här skämten. Det var ju något slags stand-up fast sittande ner på Gyllene Freden inför en snaps. Jätteroligt att lyssna på. Ibland rätt så sorgligt. Mm. Ja, jag tyckte väldigt mycket om henne. Men sen det som var bra också, att vi fick ju väldigt god kontakt. Och hon var en av dem som jag också upplevde stöttade mig väldigt mycket när jag var ständig sekreterare och hade det tufft bitvis jävligt tufft, och då fanns hon där. Hon det är ju sådana där lägen man liksom ser vad folk går för. Och hon stöttade mig, och ofta på ett sådant liksom bara det här personliga planet. Fråga hur man mår.
Mm. Och faktiskt menar någonting med frågan kanske?
Ja, visst. Mm. Stack till med tabletter ibland så här. Och tyckte att nu hade det för svårt.
Mm. När var det som tuffast då, som ständig sekreterare?
Ja, det var ju alltid rätt så tufft. Men undrar om det inte var värst 2012.
Okej.
Okay. För... det var i princip 2012 då allt som gick fel, kunde gå fel, i princip gick fel. Och en hel del av det där kanske man kan berätta, kanske jag kan berätta om 10, 20 eller 30 år och sånt där. Men det var just den här känslan att det var ständiga kriser. Det var hela tiden. Man stod inför den här, du vet, den klassiska bilden av den här dammen där liksom, det börjar läcka där borta, och springer man och stoppar in fingret där, så springer man där och springer man där. Och det var då det här priset gick till den kinesiska författaren Mo Yan, som ju väckte en väldig hallå. Väldigt mycket stor kritik kring det där. Och det samtidigt är ju ett pris som jag känner mig väldigt, väldigt trygg med. Jag anser att Mo Yan är ett geni. Alltså, det spelar ingen roll då att han medlem av kommunistpartiet. För det intressanta med honom är ju att det har en litteratur som han skriver då. Nu talar jag inte om litterära kvaliteterna, men att det har någon som inte skriver... Han, så att säga, han kritiserar inte makten, men han kritiserar samhället. Han skriver samhällskritiskt. Men utan att egentligen rikta in sig på makten som sådan, eller mer indirekt än någonting. Och den har ett värde i sig, vill jag påstå. Att du har en han är inte regeringskritisk, men han är samhällskritisk. Men att det var ju väldigt mycket hallå kring detta. Olika turer. Och också en del av de där turerna, de hade jag sett att det skulle ske. Att det skulle komma.
Men ändå mådde du piss över det?
Ja, därför att det blev så väldigt, 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 väldigt mycket.
Okay.
Mm. Och det kom liksom slag i slag. Det var ju så där att det var... Det kom det ena efter det andra. Det ena efter det andra krisen. Så där. Och... En del var ju helt galet på något sätt. Att det var ju... Det var någon kinesisk poet... Det här kan man gå till läggen och säga. Kinesisk poet som hade skrivit något jäkligt elakt om... Göran då, Göran Malmqvist. Så jävla koleriker. Och... Då hade upptäckt att i e-postprogrammet hade den här... vidarebefordra alla funktioner. Så att han svarade genom att skicka sitt sånt där koleriska... Han fick ju någon rant där bara, släppte huvudet på honom. Och så skickade den till alla som fanns tillgängliga i hela den här mejltråden, vilket innebar bland annat den här poeten och den här poetens hustru och sånt där. Alltså sånt där som han möjligen kan stå och muttra för sig själv när man är sur och lite småfull utanför Gyllene Freden. Liksom, du ska inte sätta det. När du får ett sånt här frispel, du ska fan i mig inte skriva ett... det är ett mejl och sen skicka iväg det sådär. Mm. Och jag anar att det här kommer ju inte bli bra. Och jag tänkte då utgick från mig själv. Om jag skulle orsaka maximal skada, vad skulle jag göra då? Jag skulle invänta Nobelveckan och sen skulle jag släppa det här mejlet. Ja, vilket det riktigt, mycket riktigt blev. Mm. Men det kom en dag tidigare för att de hade läst fel. De som låg på materialet hade läst fel. Så Nobelveckan började en dag senare och sådär, den veckan. Så de släppte det en dag före, va? Men det spelar ingen roll. Den här skalan var ändå skedd.
Det måste vara lite skönt att inte ha det där ansvaret på.
Ja, sen. Jo, det är precis. Jo, jäklar i mig, det kan du lita på. Det är jätteskönt. Det var jättetungt också. Det var också... Jag upplevde också den här saken med, alltså just Nobelpriset, och då talar jag inte det som kan gå fel, utan istället allt som ska gå rätt. Alltså att du ska gå ut genom den där dörren, och du vet ju att i vissa fall så är det är miljardpublik. Det är miljardpublik. Och att inte då, där får du inte få någon jävla hjärnsläpp. Nej. Utan där ska man liksom kunna hålla tungan rätt i mun och svara på alla de här frågorna. Och du står ju och bombarderas med frågor i 3,5-4 timmar. Och så fixar det då. Men jag hade ju sån tur så att alla de här Nobelpristagarna som kom under min tid, jag trodde på dem. Mm. Jag tyckte de var jättebra allihopa. Så jag kunde med övertygelse vara entusiastisk. Och det var ju en jäkla stor hjälp. Men det kan man ju aldrig veta. Jag hade kunnat få den oturen att jag hade fått någon Nobelpristagare som jag inte alls trodde på.
Mm.
Och det var ju min stora mardröm. För jag kan inte, det finns en viss typ av entusiasm du inte kan fejka. Men jag hade turen. Jag fick 6 Nobelpristagare som jag trodde på varenda en.
Mm. Var Gert Fylking med när du proklamerade, eller?
Ja, han gjorde ju en grej av det där. Han gjorde en grej. Han var med när jag presenterade min första Nobelpristagare, Herta Müller då. Och hans grej, det var just att han ropade egentligen, men det var för att det var jag.
Ah, okej. Okay.
Mm. Det var hans grej så här, nu kommer det äntligen en arbetargrabb i den här funktionen.
Mm.
Så att han ropar äntligen åt mig.
Ja.
Äntligen! Välkomna allesammans hit till Svenska Akademin.
Jag var väldigt, väldigt nervös innan. Mm. Men sen var det ju lite grann att när man väl hade gjort det, jag menar, hur svårt ska det egentligen vara? Du öppnar en dörr och läser ett papper.
Mm.
Men sen när jag fick komma igång och börja prata och börja få frågorna, jag menar, då rutschar det ju på.
Mm.
Utan det är de första 45 sekunderna som är läskigast.
Var du någon gång hög på Kristina Lunds betablockerare?
Nej, det skulle nog inte funka, tror jag.
Nej, okay.
Det är nog bra att vara lite taggad där. Mm. Det är nog bra. Men jag vet att jag såg, det gjordes en dokumentärfilm om ett år där. Det var nog Mojenåren faktiskt, som visades på SVT. Och där såg jag, precis när de står och sätter på med det headsetet, och det är bara någon minut kvar, då såg jag hur rädd jag var. Mm. Man ser det i ögonen på mig, att jag är faktiskt livrädd.
Mm.
Och det var jag nog.
Hur minns du Sara Dan just då?
Med värme. Jag var ju väldigt glad över att Sara blev invald. Jag var väldigt glad att se Sara gjort till ständig sekreterare också. Jag tyckte hon var det absolut bästa valet. Definitivt. Och vi kunde ha väldigt roligt ihop. Ja, sen var ju Sara en komplicerad person, som vi alla var. Som vi alla var faktiskt. Och vi kunde ha våra saker, vi kunde vara oeniga om också, liksom, hur man skulle fungera som ständig sekreterare och sånt där. Men hon hade ju, tycker jag själv, flera kvaliteter som jag inte hade som ständig sekreterare. Som jag gjorde att jag kände att det här jobbet kommer hon klara.
Mm. Vad tänker du på?
Jag menar, till exempel då att hon hade ju någon slags sån här väldigt naturlig pondus på något sätt. Och det var i små och stora sammanhang. Jag är mer liksom en sån här glad kille bara. Men hon hade liksom en väldigt pondus. Mm. Som jag upplevde att jag inte har på samma sätt. Inte på det här naturliga viset. Man kan liksom spotta upp sig. Man kan liksom göra den där minerna och så. Men hon hade en naturlig pondus. Och sen hade hon ju liksom sin all den här kunskapen som hon hade. Hon var ju litteraturvetare. Så hon låg lite mer liksom pang i fåran än vad jag gjorde. Jag är ju historiker, men hon var litteraturvetare. Och hon var också en person som gillade att stå på scen.
Mm.
Och det tror jag är bra. Om du har det. Om du har den där förmågan att ta en scen i besittning och gilla det.
Mm.
Jag tror att om man hade gjort en film på motsvarande där, när Sara var på väg ut genom dörren, så hade man inte sett skräcken lysa i hennes ögon som den lyste i mina.
Mm. Men är det inte lite sorgligt att det blev som det blev med hennes liksom ständiga sekreterarskap?
Det är jättesorgligt.
Mm.
Det är det. Jag tror att egentligen så var det där krisen blev, höll på att säga, oåterkallelig och akut. Mm. Så att säga, när hon fick foten.
Mm. Hur länge har du suttit i akademin nu?
Jag var tvungen att tänka efter. Jag blev invald 2002.
Okej, okay. Ja, så det är 18 år nu då?
Det är 18 år.
Och du har deltagit i vadå, 16 av dem? Eller hur länge var du borta?
Ja, jag var borta ett år. Och sen är det 2002. Sen tog jag inte inträde då förrän december 2002. Så att egentligen 2003 är effektivt. Så vi talar effektiv tid. Över 17 år.
Mm.
Och sen var jag borta ett år, 16 år.
Mm. Vilka privilegier kommer med en stol i akademin?
Du har ju, till exempel är det så att du har ju, det finns ett litteraturbidrag. Alltså du får, när du köper böcker och som har så att säga med akademin att göra, så tar du kvitton på dem och så lämnar du in dem i kassan och så får du tillbaka de pengarna. Så man har ett litteraturbidrag som, vad är det på, 75 000 eller något sånt där. Jag har nog aldrig använt upp det helt. Så det finns ett litteratur.
Det är ändå styvt att köpa böcker för 75 lax.
Ja, men det är nog de som har gjort det.
Okay.
Jag har aldrig kunnat ta det hela. Mm. Men jag tror en del som verkligen sköter sitt uppdrag så där, det är jag helt övertygad om. Då kan man nog plocka åt, och som läser snabbt.
Mm.
Då kan du nog ta upp det till 75 000.
Gör du det? Läser snabbt?
Jag läser rätt snabbt, det gör jag. Mm. Det hör till. Sådär. Men mitt problem är att jag läser snabbt. Alltså jag är väldigt, väldigt intrimmad på sakprosa. Så att sakprosa kan jag läsa väldigt, väldigt snabbt. Sådär. Och bara skanna sådär. Mm.
Men läser du liksom diagonalt sådär, som jag har lärt mig någon gång? Att man ska... Att man skannar sidan diagonalt?
Ja, nej, alltså ibland är det så att jag letar efter signalord.
Okej.
Okay. Och säger att okej, här är något viktigt. Här är ett viktigt resonemang. Mm. Sånt där. Så att jag kan verkligen saxa mig igenom en text. Och få en rätt bra uppfattning om det. Men sen är det ju vissa saker, och det är det som är mitt problem då. Just vad det gäller skönlitteratur. Och när det gäller till exempel Nobelpriset. Det går inte att skanna. Och då går min läshastighet ner rätt ordentligt. Och detsamma är liksom viss typ av, om man läser lyrik eller någonting, vissa saker måste du läsa igen och igen. Alltså där är att sakprosa för mig, det har jag inget problem med. Där kan jag forsa fram och ändå få en uppfattning också om textens kvalitet. Men ska jag få en känsla för textens kvalitet, då tror jag, då kan jag inte snabbläsa. Mm.
Så det är ett privilegium att man får köpa jättemycket böcker?
Men du får köpa jättemycket böcker. Mm. Man kan ju säga nästan hur mycket som helst. Alltså, det måste vara relevant. Mm. Sen får du också ett teknikbidrag. Alltså för...
iPad.
iPad, för dator, skrivare, såna där saker. Som är då kopplat till din tjänst där. Ja, Gyllene Freden är ju inte riktigt privilegium då, därför att du betalar förmånsvärde på de här middagarna, så att det antecknas om du är med så där, och då ingår det där. Även de här, man får ju såna här jetonger om man är med. Alltså det är som ett slags mynt som är från Gustav III:s tid. Och då får man ofta får man en, ibland två, ibland till och med tre jetonger, och då kan man lösa in dem för 200 kronor. De här silverjetongerna, det var så man gjorde 1786 och så görs det fortfarande.
Alltså, de funkar bara på Gyllene Freden?
Ja, nej, de funkar bara på akademin så att säga. Du, aha, okay. du får dem i handen, ja. Och så går du ut och så står någon där och tar emot dem, och så får du 200 kronor för varje. Ja. Men även de så är ju beskattade. Sen är det ju samma med... Sen har man ju också tillgång... Akademin har ju en lägenhet i Berlin och en lägenhet i Paris. Så man också har tillgång till. Men då är det också att det ska ju vara... Om du åker dit så ska det vara en anknytning till någonting du gör för akademin. En Nobelpris eller någonting. Mm. Annars om du bara åker dit och bara bor i största allmänhet, då får du ju förmånsvärde även på det.
Mm. Ja, den i Paris blev lite omskriven där ett tag.
Där har jag aldrig varit igen.
Nej, okej. Okay. Mm. Igen?
Nej.
Men du hade varit där innan?
Innan, ja. Innan allt det här.
Jag förstår. Jag brukar fråga musiker ibland om de känner att de behärskar sina instrument till fullo. Mm. Har du något motsvarande med språket? Att du känner att ja, men det här behärskar jag liksom inte?
Att det är något jag inte behärskar?
Ja, alltså saker som du skulle kunna vilja göra. Waila. Om vi återgår till musik.
Så att säga, den språkliga motsvarigheten till waila.
Ja, exakt.
Nej, alltså ja och nej. Alltså, om någon skulle be mig att jag skulle skriva ett skönlitterärt verk, så då skulle jag inte kunna göra det. Mm. Det känner jag. För det är inte min grej. Och jag tror också att det kräver en speciell begåvning som jag inte har. Och jag känner mig inte heller... så intresserad av det. Det är så många som gör det så bra redan. Så varför skulle i hela friden skulle jag göra det?
Du har aldrig haft en sån idé? Liksom.
Aldrig någonsin.
Nej, okay.
Aldrig någonsin. Det har varit roligt. Det är det som har varit lite grann drivkraften. Jag har skrivit ett antal filmmanus. Det har varit det sätt där jag har kunnat skriva saker som är bara hittepå. Mm. Och det tycker jag är jättekul. Alltså bara sånt där hittepå. Och inte minst just i filmmanus, för att det är så litet behändigt format.
Återigen då, ingenting som har kommit ut?
Nej, inte. Det finns några såna här manus som snurrar runt och sånt där.
Okay.
Men jag har inte skrivit så många. Men jag har skrivit så pass många. Det var en sak som blev filmatiserad där. SVT visade. Men,
just det.
Men att... Nej, alltså jag har inte skrivit något mycket. Jag sitter och jobbar på en grej nu. Tillsammans med ditt och Daniel Alfredsson. Där, får se vad som kommer av det. Men utan nej, jag har inte skrivit mycket alls. Men det är mer ett uttryck för detta att okej, jag förstår lockelsen i att hitta på. Mm.
Jag hörde en väldigt ljum recension av Söndagsvägen i radio, tror jag det var.
Jaha.
Minns du alla dina ljumna recensioner och hur de brukade ta på dig?
Ja, det tror jag nog. Det okay. tror jag nog. Men jag har en dubbelrelation där. Alltså, det är också att väldigt... Jag håller dem ifrån mig, det gör jag. Men jag håller också ifrån mig väldigt berömmande recensioner.
Du läser dem inte?
Jag kan avbryta båda två. Jag kan avbryta läsningen av båda två på något sätt, om man fattar vad det här går ut på. Men jag vet att jag hade en upplevelse när den här Stridens skönhet och sorg, den boken om första världskriget, när den kom ut i Storbritannien, och jag tänkte det här kommer ju aldrig gå, för det är där 80% av alla böcker om första världskriget som skrivs i Storbritannien. Och så hade jag fått de första recensionerna. Och då var det väldigt bra. Jag vet, jag läste en spalt. Jag vet precis var jag satt. Jag satt på mitt stamfik i Uppsala. Jag läste en spalt av recensionen och sen slog jag ihop den.
Mm.
Och så fick det räcka. För att jag tror att både dåliga recensioner och väldigt berömmande recensioner, de på något vis de definierar ju om en. Även i egna ögon. Man vet ju vad man är. Man vet att så dålig är jag inte. Men frågan är om jag är så bra.
Mm.
Att känna tacksamhet över det man har istället för att vara jävligt otacksam över det man inte har. Det är också en väldigt, det är en genväg till, om inte lycka så i alla fall balans i livet. Att inte hela tiden vara fixerad på det jag inte fick. Utan se, helvete vad mycket jag har fått.
Mm. Och det, så känner du kring ditt eget liv?
Så känner jag kring mitt eget liv, definitivt. För jag har ju, precis som du säger, det är ju... När jag först började reflektera så att säga banan, hur denna banan såg ut, sådär, så är den är ju väldigt osannolik.
Mm.
Sen är det ju, som jag skriver det här i Söndagsvägen, det är ju att det finns ju någonting där i när man överväger sina alternativa liv. Så visst, ibland så funderar jag på, vad hade hänt om jag hade stannat i Boden? Vad hade hänt om jag hade stannat i armén eller något sånt där? Blivit lärare eller någonting. Det är inte säkert att jag hade blivit lyckligare av det. Men inte heller säkert att det blivit olyckligare. Men givetvis så tror jag att alla människor som har framgång, det är självfallet så att om inte det föder en tacksamhet hos dig, så då kommer du aldrig bli lycklig. För då kommer det hela tiden handla om att du måste hela tiden ett steg till och ett steg till, ett steg till. Och du måste bli big in Japan innan du kan känna dig nöjd.
Mm.
Att den där förmågan att vara tacksam över allt man har skänkts. Det är en god förmåga.
Roligt att du nämner Big in Japan. För att jag har nämligen ett experimentellt moment här. Där du, för du pratade i något av dina sommarprat om relationen du har till den låten. Men då tänkte jag på Speck. Spela upp tre låtar för dig.
Mm.
Som jag inte har en aning om huruvida du har en relation till eller inte.
Det var vågat.
Och sen se vad de väcker för associationer.
Ja, ja.
Det är en lek kan vi säga.
Går det så går det.
Går det så går det. Vi börjar. I can't believe the news today.
Det är blankt. Ingenting.
Okay.
Nästa.
Vad är Sunday Bloody Sunday med YouTube då?
Aha, jag har aldrig varit inne i dem riktigt.
Nej, okej. Vi går vidare.
Ja.
Okej.
Okay. Jo, men den här, det här kommer jag ihåg därför att jag såg den här. Jag såg den här Melodislagerfestivalen när de vann.
Ja, du var tonåring då antar
jag. Jag var tonåring då, var liksom kär för första gången och sånt där. Så ja, ja, herregud, ja. Men också kär för första gången, tonåring, vänsterproggare, tyckte, men vad fan, så här får man väl inte gå klädd. Stickan Andersson, han tycker ju folk är dum. Alltså, också tillhör de här. Det var ju väldigt kritik mot Slagerfestivalen liksom från vänsterhåll i Sverige. Där. Sverige hoppar ju av något år till och med.
Okej. Okay. Doing the
omoralisk Slagerfestival. Som jag till och med har sjungit någon gång.
Ja, okay.
Men det jag minns, det är just det här istället, att det här, jag är i övre tonåren och var kär för första gången.
Mm.
Ser dem på TV i sina outrageous scenkostymer.
Hur är hur korrekt är historieskrivningen av slaget vid Waterloo?
Den är väl så där. Men man får väl se det att det är en metafor.
Ja.
Sådär. Jag hade en soft spot där för ABBA, så under 80-talet så var det, även under 70-talet så fortsatte jag att säga så här, ja men ABBA är bättre än sitt rykte. Mm. Så jag kunde då säga, även utifrån min position så här lite vänstersnubbe och sånt där, så jag hade ett antal diskussioner jag skulle säga, men ABBA är bättre än sitt rykte. Mm. Så att jag lyssnar fortfarande på ABBA.
Jag sticker in med en fråga här. Hade du dialekt när du flyttade till Uppsala?
Ja, svag dialekt, det hade jag nog.
Okay.
Sen är det som talas i Boden talas det något som kallas norrländsk rikssvenska.
All right.
Så det är lätt, det är ju liksom bara traditionellt väldigt mycket en tjänstemannastad med mycket in- och utflyttning. Och sen är det rikssvenska talas, ordentligt rikssvenska, det är Nyköping. Men uppe kommer från Boden är det lätt att bli av med.
Nu tar vi låt tre nu då, för att se ifall den väcker något.
Brothers in Arms, ja.
Händer något i dig?
Ja, mitt första minne av den, det var när jag blev när min första bok hade kommit ut på Poltava, och så satt jag och blev intervjuad av Kersti Adams-Ray. Och det var min första radiointervju också. Och det var med musik emellan. Och då spelade hon den här, just för hon sa att den här passar ju väldigt väl eller någonting. Och jag hade faktiskt inte hört den tidigare. Och jag har ändå gillat det. Jag har ändå lyssnat på Dire Straits. Men den hade inte fastnat i huvudet. Men den är för mig. Då är jag i den där radiostudion. Mm. Och blir intervjuad om min bok.
Okay.
Och sen efter det så... Jag lyssnar på den där och den är ju... Ja, den är ju tung. Den har liksom en ödesmättad stämning i den.
Ja, får man säga.
Ja.
Har du liksom musicerat själv?
Nej. Nej, tyvärr inte.
Aldrig varit med i band eller så?
Jag önskar jag hade varit med i band. Mm.
Varför åldras du så långsamt?
Jo,
ser likadan ut nu som du gjorde för 10 år sedan.
Ja, säg det. Jag vet inte om jag gör det. Men det möjligen har att göra med att jag liksom, röker inte och jag dricker inte. Och jag...
Förutom på torsdagar.
Förutom på torsdagar. Det var väldigt länge sedan jag använde droger. Sådär. Jag vet inte. Jag försöker sova ordentligt. Jag har ingen aning.
Motionerar du?
Ja, det försöker jag göra. Cykla mycket. Och sen nu, de här senaste 5 åren någonting, då liksom har jag insett att för att hejda det kroppsliga förfallet, för det finns ju där, så då har jag liksom börjat gå och träna också. Mycket, mycket därför att som, om du är författare så då sitter du på ditt breda ärsle, ett ärsle som turnerar och blir allt bredare med åren då. Sitter du där, och framförallt för att träna, man får jävligt dålig rygg. Mm. Så framförallt träna ryggen.
Jag har ett succémoment som heter Frågor du inte fått förut.
Okej.
Okay. Då har jag fått lite hjälp av mina pojkar Love och Salvador med ett par av de här frågorna. Mm. Om du hade en egen nation, hur skulle flaggan se ut?
Den skulle vara ljusblå med en stor kokt kräfta på.
Okej, okay. Ja, all right. För du gillar kräftor?
Ja.
Mm. Har du ett favoritblock i Minecraft?
Jag höll på att säga TNT. Ja. Jo, det är nog TNT.
Ja.
Jag menar, det är väldigt mycket. Kan du tänka dig Minecraft utan TNT?
Ja, jag har aldrig lyckats göra TNT faktiskt. Ja. Men jag jobbar på det. Är golf en riktig sport?
Nej.
Nej,
det är det ju inte. Det är samma som jag har jättesvårt med begreppet e-sport också. Sådär. Att du liksom kan sitta ner och sporta.
Nej, det går inte.
Nej, det är lite grann. För mig det är det där. Det är de här klassiska, de som fanns redan i antika Grekland, höll jag på att säga. Eller för att tala såna här gymnaster och sånt där som gör saker på barr och sånt som jag tycker, det där är inte fysiskt möjligt.
Det är riktig sport.
Ja, det tycker jag. Jag tycker det ställer någon slags... Jag menar, de flyger ju nästan. Mm. Sådär. De gör saker som upphäver tyngdlagen. De gör saker som jag överhuvudtaget aldrig skulle kunna drömma om att klara av. Det är sport för mig.
Bra, då stänger vi frågor, succémomentet frågor du inte fått förut. Och så vill jag då att du berättar om din kommande podcast.
Det är alltså om... det har gjorts en podcast på den här min nya bok som heter Söndagsvägen. Och jag visste inte riktigt... Det är ju inte jag som har gjort den. Utan det kom hem en snubbe till mig och började ställa frågor till mig. Mm. Och jag tror ju mer liksom att... Jaha, nu ska jag... För jag hade sagt att det finns material, det här kan man göra bra. Ja, det, till exempel har jag hela då förundersökningsprotokollet, eller FUPPen som vi är inne i sånt här för att säga. Hade hela förundersökningsprotokollet jag digitaliserat sånt där och jag skickade över det och så. Att här finns det massor, man kan ta liksom läsa ur de här förhörsprotokollen och så och med hjälp av det pussla ihop en bild av det här oerhört märkliga mordfallet som jag skrivit om i Söndagsvägen. Och så kom det hem en snubbe till mig och pratade med mig och jag tog det med lite grann som att nu gör vi, jag hjälper till lite grann med researchen. Men det blir ju att jag sitter och pratar där. Att det blev huvudsaken. Och det fattade inte jag att det skulle vara.
Okej. Okay.
Och det var ju lite roligt. För jag tror att då gjorde det innebar också att jag slappnade av. Att jag inte satt och på något vis föreläste. Utan han ställde frågor och ja, jag trodde att en del av det här det är ju sånt som han behöver för att kunna göra den här. Så det var lite kul. Det är ju ett helt nytt sätt att göra det här på. Det är det ju.
Ja.
Och också sådär att jag har aldrig gjort det. Det blir lite grann som, du vet, filmer. Man gör bakom filmer. Och det här är lite grann som att det är lite grann åt det hållet. Att det blir liksom en bakombok.
Ja, vad roligt.
För det blir ju, du närmar dig ju en bok fast från ett helt annat håll. Så pratar de om det på ett helt annat sätt.
Men det går väl liksom inte, för det är ju en kort serie, det är 6 avsnitt och ja, de släpps liksom i batch, alltså alla släpps på en gång, va?
Just det.
Så du kommer aldrig ha en egen snackepodd eller så?
Nej, det tror jag inte. Jag har fått något erbjudande om något sånt här projekt som jag möjligen kan tänka mig att göra. Men jag menar, det kräver också en särskild talang. Alltså,
tack.
Och, ja, men det kräver också en fråga om tajming.
Vet du vad du ska skriva härnäst? Eller?
Ja, jag är redan halvvägs.
Ja, okej. Okay. Kan du avslöja något?
Nej. Jag vågar inte prata om det. För då, det är liksom, det är en, jag tror det där är inte bara någon slags gammal författarvidskepelse. Det är också på något sätt att om man bara pratar om det, en del av energin går ur. Alltså.
Det
är som att man går och tjuvhåller på något. Och sen är det också så, genom att inte prata om det, då kan man också slänga det i papperskorgen till slut.
Just det. Vilket jag antar att du har gjort med ett antal projekt genom åren, eller?
Ja, några projekt. Det är inte många, men några. Mm. Ändå. Alltså man måste vara beredd och jag har ju haft det är ju den stora fördelen om det har gått jävligt bra för dig och du har skrivit böcker så har du kunnat tjäna pengar och kunnat leva på det. En av de sakerna det innebär, som jag tycker det ska innebära, det är att om du skriver någonting som du inte tycker håller, då kan du slänga det.
Vad vet du om din framtid? Eller tror dig veta?
Mycket lite. Jag har väldigt länge sedan har jag haft en tidshorisont som har sträckt sig två år framåt, max. Det var det som var väldigt omvälvande när jag blev ständig sekreterare. För då visste jag exakt vad jag skulle göra i 6 år framåt.
Mm.
Och det var nästan knäckande i sig, förutom all annan press som det innebar. Så jag har, i regel har jag bara en framtidshorisont som ligger 1-2 år. Och så vill jag gärna ha det, faktiskt. Jag tycker det är bra att ha det på det sättet. Jag vill inte veta vad jag är om 10 år, please. Nej.
Men om det nu fäster med det här bokprojektet så kommer den ut nästa år då, får man anta, eller någonting sånt?
Nej, den kommer ut 2022.
Ah, okej. Okay. Mm.
Om allt går vägen, inshallah.
Ja,
jag
förstår.
Alla reservationer som finns.
Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera Kvällstopp.
Okay.
Jag tycker att Kvällstopp slår dagdopp sådär, med en faktor på 10 ungefär. Det är, ljuset är mycket mjukare, vattnet är mycket varmare och det finns något oerhört sensuellt sådär, att ta sig ett kvällstopp efter en lång varm dag.
Mm. Naken?
Om det går.
Ja.
Om det går.
Ja. Men inte i Fyrisån, va?
Jo, tack. Jag var faktiskt förra veckan var jag med mina 2 småflickor och vi badade i Fyrisån. Men det ligger ett bad som ligger vid det gamla Uppsala. Där var vi och tog ett kvällstopp.
Ja, trevligt. Stort tack för att du kom in. Har du haft det bra?
Här menar du?
Ja.
Ja. Tiden den har bara rusat iväg.
Ja, visst. Tack.
Tack själv.
Ja, och podden om Peter Englunds bok Söndagsvägen och själva boken finns ute nu. Sök och du skall finna. Förstod du förresten den röda tråden i låtarna jag valde att spela upp för Peter?
Ja, det var ju krig som var temat. Nästa vecka låter det bland annat så här i Värvet.
Idol tar liksom 50% av min tid och energi.
Ja, visst är det PR-geniet. Och Idol-jurymedlemmen Nicki Amini, du hörde där. Jag vågar nästan lova att du kommer gilla det avsnittet. Så missa inte det för allt smör i Småland. Vi som gör Värvet, som för övrigt ges ut av och på Acast, det är jag, Kristoffer Triumf, och producent och allt i allo Mattias Nordgren. På återhörande, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.